Jag ska få träffa Sveriges bästa lärare. Jag tycker det är något så himla fint och stort med den titeln. Det betyder att inte nog med att du har blivit riktigt duktig i ett av våra tuffaste och svåraste jobben, så har du även gjort det där lilla extra. Ett sätt för att göra läraryrket mer attraktivt är att göra dessa priser mer prestigefyllda. Vi ska träffas upp hos hennes bokförlag inne i stan. Det var aningen pirrigt, men hon lät så himla trevlig i de intervjuer jag lyssnade på, så jag tror jag överlever. En sak som utmärker Maria är att hon är så himla mån om att inkludera sina elever i samhället de lever i. Vad är egentligen kunskap och inlärning om det inte får tillämpas i verkligheten? Under hennes resa har hennes elever kommit i kontakt med lokaltidningen, politiker och till och med varit med i live-tv där de argumenterat för sin sak. Vi börjar prata och samtalet bara flyter på, allt känns så himla genuint. Samtidigt som samtalet fortgår så tänker jag bara på hur bra avsnitt jag kan skapa med det här materialet. Det gick så bra att jag i efterhand ringde upp min bror och berättade att den här intervjun jag precis genomfört, den kommer ta mig till nästa nivå. This is it. Ofta när jag spelat klart brukar jag ta några dagar ifrån datorn för att samla tankarna innan jag börjar klippa i materialet. Men den här gången var jag så exalterad att jag ville börja direkt. Jag startar datorn och sätter igång ljudet. Det är bra flyt, rimlig volym och kvaliteten är helt okej. Vänta, vad var det där för ljud? Det är något ljud som återkommer. Och där kom det igen. Det låter som att jag slår mikrofonen i väggen emellanåt. Efter cirka en timme av research om redigering kom jag fram till att ljudet går inte att rädda. Intervjun som skulle ta mig till nästa nivå går inte att använda. Vad ska jag ta mig till? Hon heter Maria Wiman. Hon är författare till boken Värdeskapande lärande och hon har titeln Sveriges bästa lärare. Temat för dagens avsnitt är värdeskapande lärande. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras. Och jag brukar ju titta in i datorn så du vet, så jag är inte otrevlig.
Nej, men jag vet.
Jag är inte otrevlig.
Du är proffsig.
Exakt, proffsig. Maria the Champ Wiman. Yes. Välkommen tillbaka till min podd.
Tack snälla.
Du vet att du heter the Champ i min mobil.
På riktigt?
Ja, så idag när jag skulle spela in den här podden så skrev jag Take two with the Champ. Skrev jag bara.
Vad har jag gjort för att förtjäna detta?
Ja, you tell me. För du har ju en väldigt speciell resa.
Ja.
Och vi ska diskutera din resa, vi ska diskutera din bok. Men jag tycker vi börjar med den här resan. Du har fått priser för din pedagogik. Du har tillsammans med dina elever flertalet tillfällen varit i rampljuset.
Oh yes.
På gott och ont.
Mm-hmm.
Och du har skrivit återigen den här boken Värdeskapande lärande.
Ja, stämmer.
Då börjar vi med den givna frågan. Hur kom du in i lärarbranschen?
Just det, den där gamla klassiska frågan. Och då hade man ju hoppats på det här guldsvaret. Det här att jag kände det från barns ben. Jag har alltid haft det här kallet att jag ville rädda världen. Men det är inte alls sant. Jag hade ju jättehöga ambitioner att jag ville bli typ journalist. Och jag skulle vara så här författare. Och jag skulle skriva så här jättevärldsberömda romaner och sådär. Så att jag läste litteraturvetenskap jättelänge. Och fick en magisterexamen och så läste jag religionshistoria och sen så insåg jag sen att jag hamnade i kassan på Hemköp och typ ägnade dagarna åt att blippa varor och plocka tuggummin. Och det kändes ju så fel, det var inte där jag ville vara. Och då tänkte jag att läraryrket verkar ju soft. Så här, kan man gå hem klockan 2 på eftermiddagen, man får jättelånga lov, man kan bara glida omkring så här, och hela dagarna. Så då, därför läste jag en pedagogisk utbildning i efterhand. Därför hamnade jag i läraryrket helt enkelt.
Titeln Sveriges bästa pedagog. Mm. Jag är väldigt fascinerad kring det. Det är egentligen väldigt osvenskt, är det inte det?
Det är väldigt provocerande. Jag tror många känner sig lite provocerade över det här. Vadå, ska hon vara bättre och alla andra lite sämre?
Alltså, jag tycker du borde ta det. Alltså, feel it in. Du ska säga, jag är bäst.
Jag är lite bättre.
Jag är lite bättre.
Alltså, du är bra om jag är lite bättre.
How do you stay humble? Det är min fråga.
Nej, det är ju svårt nu i det här enorma rampljus. Vi pratade om det lite förut, det här limousinerna som kommer och hämtar en när man ska till skolan, röda mattan så rullas ut konfetti som du vet eleverna bugar när man kommer. Nej, det är klart man är ödmjuk för att man lever i verkligheten, tänker jag. Alltså jag tog emot det där priset på klockan 6:30 på torsdagskvällen i Malmö ska säga, så jag bor i Stockholm. Klockan 8 nästa morgon hade jag liksom svenska med en 9D.
Hold up, vänta. Ja, den här delen visste inte
nej,
jag.
Nej, du ser hur glamoröst det är, va?
Flög du tillbaka?
Nej, jag tog tåget och som var försenat. Så jag var hemma 01:30 och sen så skulle jag upp och lämna mina barn på fritids nästa dag. Så att jag sov sov typ 5 timmar och sen så, du vet, hade jag lektion med 9D. Så att hur är jag ödmjuk? Jo, för att jag lever i verkligheten, tänker jag. Den hårda, karga verkligheten.
Där har vi det.
Där har vi det.
Ja. Sen har du fått det här priset Årets punkare i skolvärlden. Mm. Unikt.
Fantastiskt och jättekul.
Kan tänka mig. Kan du bara beskriva vad det innebär?
Ja, alltså det innebär ju, dels är jag gammal punkare. Alltså du skulle sett hur jag såg ut när jag var 15. Det var ju hela...
Please kittet. Describe.
Ja, det var nitar, det var märklig sminkning, ja, det var väldigt, ja, så. Så det, dels mitt, liksom min tonårsjag blev ju väldigt glad över det. Men framförallt får man ju inte priset för att man är gammal punkare, utan man får priset för att man går emot typ konventioner och vågar bryta mot normer och sådär. Skolan är ganska uppbyggd på en gammal institution där saker är ganska svåra att förändra. Och jag tror att punkpriset får man för att man liksom vågar förändra. För det är det punk handlar om, att förändra.
Fint. Skulle jag kunna få det där priset?
Det tror jag definitivt att du skulle.
Absolut. Jag tänkte bara, jag har inte haft några nitar. Det där kommer inte jag förtjäna.
Nej, det har okay. inte med det att göra.
Då vet jag vad jag kommer satsa. Jag kommer satsa på den under hösten nu. En sak som slår mig när jag läser din bok är att du har ju så himla mycket grejer på gång. Du använder, vi kommer komma till din pedagogik snart. Mm. Men jag tycker den du gör är väldigt avancerad. Nu vet jag att man kan göra olika nivåer på det, men du går ju verkligen all in på din pedagogiska modell.
Gör jag det.
Du har skrivit en bok, du föreläser och du är en förälder.
Ja.
Hur klarar du av allt det här?
Ja, det är ju ja, man skulle tro att det är så här magiskt, Hogwarts liksom, Harry Potter, men det är enkelt att jag är liksom arbetsmyra, tror jag. Alltså jag tycker det är kul att jobba. Det får man inte heller säga i Sverige.
Nej.
Det är så här, där ska hon tro att hon är så duktig och jobbar så mycket. Men jag tycker det är kul. Mitt lärarjobb tar ju jättemycket tid. Det gör ju alla lärarjobb liksom. Men dessutom då, förutom, så jobbar jag ju rätt mycket med föreläsningarna på kvällarna och så, tänker jag. När man har nattat barnen, då sitter man med sånt. Eller skriva boken, det var ju jättemycket på sommarlovet förra sommaren och på nätter liksom. Så att läraryrket tar ju allt. Plus det övriga får man göra på kvällar och helger och nätter och månader.
Jag tror jag har en gnutta ADHD i mig. Och jag tror det är till min fördel.
Superkraften.
Jag tror det har blivit lite... Jag förstår att det finns svårigheter med det. Och sen att det är en skala. Och det är inte binärt, noll eller ett. Det är inte svart eller vitt.
Nej.
Jag tror jag har det lite i mig, vilket gör att jag håller ut lite längre. Ja. Har du känt samma sak?
Absolut. Och jag tror också att jag kan vara ganska odräglig som person. Jag inte får utlopp för allt jag vill. Liksom. Att jag kan inte sitta stilla för länge, för då blir jag knäpp. Liksom. Och det vet ju min familj, mina vänner, att jag
få
är...
Få igång henne.
Ja, lite så. Håll henne sysselsatt.
Ta en bensträckare.
Jag var lite så. Så att jag tror också det. Jag tror att jag alltså också... Jag märker det på mina syskon också. Vi har det i oss allihopa. Vi är aktiva, liksom, kreativa personer som jobbar hårt och vill mycket.
Men det är intressant, för oftast som lärare, generellt har jag nu, återigen generellt, kan man känna att sådana ungdomar kan vara jobbiga att hantera i klassrum.
Mm.
Men om man vänder på det, om man använder den där energin på rätt sätt,
exakt,
vad man kan få ut.
Ja, men verkligen. Alltså, det är ju som du, ja, det är ju verkligen en superkraft, kan vara, om man mobiliserar den åt rätt håll, liksom.
Jag vill prata lite om begreppet värdeskapande lärande.
Det vill jag också.
Så din bok heter ju Värdeskapande lärande.
Ja.
Och vi börjar med, vad var syftet med att skriva den här boken?
Syftet var nog framförallt att försöka introducera liksom det här begreppet lite mer. Det är lite så här, finns det en bok om det så finns det på riktigt, lite så. För att det har inte funnits någon bok om just det här på svenska. Eller jag vet inte ens om det funnits någon i världen tidigare om just värdeskapande lärande. Det finns ju ganska mycket om entreprenöriellt lärande, och det är inte riktigt samma sak. Så för min del var det mer att skriva den här boken så finns det på riktigt. Då blir det på något sätt etablerat på ett annat sätt än om det, eller om det bara är liksom att det finns lite här och var. Nu blir det mer samlat på riktigt.
I din bok så skriver du om entreprenöriellt. Jag sa det rätt. En gång tidigare så sa jag det fel och då fick hon hjälpa mig.
Ja, men nu, ja, precis, du ser. Det finns en fördel med general. Ja,
utveckling.
Imponerande.
Formativt bedömande.
Ja, verkligen. Så stolt jag mig. Oh, nu kommer det. Oprah Winfrey.
Oh, det här är Oprah moment. Snart kommer de fukt i ögonen.
Ja, just.
Vad är skillnaden? För jag tycker det var lite svårt att tyda på vad skillnaden var.
Jag tror att alltså, egentligen tränar man på samma saker. Att man med entreprenöriellt lärande och värdeskapande lärande. Att man tränar på att ta initiativ, att testa idéer, att mod att misslyckas, att samarbeta, social kompetens. Allt det finns i båda de där begreppen. Men det som skiljer är väl att entreprenöriellt lärande handlar mycket om ekonomi. Alltså det är företagande ofta. Man ska starta ofta ett bolag eller man ska testa en ekonomisk idé för för att tjäna pengar helt enkelt. Värdeskapande lärande handlar mycket mer om socialt entreprenörskap. Att man gör skillnad för någon annan. Och det måste inte vara ekonomisk skillnad. Det kan handla om att man ger värde åt någon annan. Ja, helt enkelt mjuka värden. Så att man fyller någon annans liv med innehåll. Nu lät det här jätteflummigt, men jag ska vara konkret då. Att man, om man skriver en text i skolan så skickar man in den till en tidning så någon annan kan njuta av den. Eller att har man läst en bok skickar man brev till författaren för att berika författarens liv och så vidare. Så det handlar inte om ekonomi utan det handlar om mjuka värden.
Mjuka värden, jag tycker det blev rätt tydligt.
Vad skönt, ja. Jag känner mig själv rätt stolt faktiskt. Ja.
Det är viktigt att man tillåter omvärlden att komma in i skolan och tvärtom. Mm. Vad menas där?
Men det har ju funnits en tendens lång tid i svensk skola att vi är duktiga på att uppmuntra våra elever till kreativitet och sådär. Men vi låter allt det där stanna inom, i byggnaden. Så man liksom låser in de här barnen då från 6 års ålder till de går ut gymnasiet. Och så får de verka där inne i det där huset som heter skola. Och sen så ska de komma ut då när de är 18 och bara, woho, varsågod, världen är din, ta över. Och det finns en risk tror jag att vi liksom stänger in dem där lite för länge. Att det är bättre att de från tidig ålder får verka på riktigt i samhället. Att man plockar ut dem. Att om du nu har skrivit en recension, ja, men då gå till lokala biblioteket och visa upp den för en bibliotekarie. Eller om du nu vill göra gott, ja, men då baka bröd på hemkunskapen och dela ut den till hemlösa eller vad det kan vara. Så att man liksom hela tiden försöker samarbeta med närsamhället eller storvärlden. Det finns ju alla möjligheter nu att kontakta Kina om man vill via Skype också. Så att man liksom plockar ut ungdomarna och i verkligheten utanför skolan.
I en intervju jag läste så pratade de om att ifrågasätta dagens skolformat och att den inte behöver se ut som den har gjort under alla år. Du pratar om att vi formar ungdomarna för en värld som vi kanske inte riktigt har koll på.
Mm, precis.
Kan du utveckla det?
Och där, nu är man ju inte på så här farligt vatten, för det finns ju jättemånga där ute. Det är hårt klimat, du vet, ja. Debattklimat. Och det är många som säger så här, nej, vi måste värna det gamla. Så här, vi ska inte glömma bort bildning och bla bla bla, så, såklart.
Den svarta tavlan.
Ja, exakt, och det är viktigt att alla sitter i raka led, för det är så man lär sig. Och det har alltid varit så. Men jag tror också att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt också, det gamla vi alltid har gjort. Men jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att världen förändras rasande fort. Och vi vet ju inte riktigt vad som händer om 10-15 år. Då får man försöka tänka på, vad är vi vet då? Jo, vi vet att vi säkert vill ha människor som är empatiska, som vill andra väl, som vågar samarbeta, som vågar vara kreativa, som vågar tänka nytt. Och det kan vi träna dem i. Plus att vi kan ge dem den här klassiska bildningen också. Men jag tror att det är viktigare att liksom tänka framåt på vad vi vill ha med oss till framtiden. En ganska oviss framtid. Liksom. Vad är det som ändå är viktigt för oss? Det låter jätteflummigt.
Nej, fan, jag tycker det låter väldigt bra. För jag tror också att de här mjuka värdena kommer bli mycket mer avgörande.
Det tror jag också.
Sen bara det sättet hur du kommunicerar, att skapa saker och ting. Mm. Jag tror det finns en väldigt viktig poäng där.
Ja, för det är det som jag tänker, vi människor kan ju ersättas ganska mycket av maskiner på många ställen. Men just det där är svårt att ersätta. Det här som faktiskt gör medmänskligheten, liksom, den är, tror jag, är svår att ersätta av en dator. Därför behöver vi kanske trycka på det ännu mera i skolan också.
Om man bara tar till exempel det här med att sitta så här i raka led och sitta bakom... Det är inte, jag tror arbetsplatserna kommer bli mindre och mindre.
Ja.
Först och främst så ser vi att nu kan man jobba mycket på distans.
Till exempel.
Jag pratade, i mitt andra avsnitt träffade jag Johan Cedermark. Mm. Och han har jobbat från, då var, jag ställde frågan, varför borde jag göra
det? Ja, jag vill lyssna på det.
Och vad gör du här, tänkte jag, va? Du är ju så duktig.
Av alla ställen.
Av alla ställen. Och han hade ju ett jättebra svar. Han sa, jag har lett projekt över världsdelar och så vidare. Mm. Du behöver inte. Om man tar ner det lite grann på en annan nivå i klassrummet, det är samma sak. Det är inte för många arbetsplatser som kräver att du ska sitta på en plats och så vidare.
Nej, och lyssna liksom i 2 timmar snällt.
Nej. Man kan vara lite mer rörlig
ja,
och så vidare.
Ja, precis, exakt.
Håller jag med om att man borde ta in i klassrummet lite
mer. Ja, och det säger inte att allt vi gör i skolan idag är helt fel. Det är inte det, men däremot kanske vi måste tänka mer aktivt på hur vi kan utveckla oss också. Nu är jag diplomatisk igen.
Ja, men nu är det där igen. Nu är hon där igen. Men samtidigt förstår jag en sak. Jag tror ledarskapet blir lite svårare om man låter dem sitta lite hejvilt. Och jag tror inte många vågar ta den där...
Nej. Det beror på om jag tänker vad ledarskap är, tänker jag. För jag märker ju att när mina elever ibland sitter extremt koncentrerade på rad så här, och det är helt tyst, då blir jag så här, gud, det är något som är fel. Så här brukar vi aldrig ha det, vad har jag gjort? Så här, nu är de rädda för mig nu plötsligt. Jag tänker ledarskap kan ju vara på olika sätt. Mitt bästa ledarskap, det är ju när det är dynamiskt i klassrummet och folk jobbar med lite olika saker och jag finns där och vägleder dem hela tiden på alla möjliga sätt, och det är lite spring hit och dit och några ligger på golvet och några ute i korridoren, men alla vet vad de ska göra och alla vet vart jag finns om man behöver hjälp och sådär. Det tycker jag är mycket trevligare än när det blir så här, nu sitter alla i 80 minuter och det är helt tyst och ingen vågar säga något. Så att jag tänker ledarskap kan ju se ut på olika sätt, och det passar väl olika personer, olika typer av ledarskap också.
Eller då typ applådera händerna. Kom igen, wake up!
Precis, ja, men jag vet på nationella provet, då märkte jag att jag gick så här småboxades lite på en elevs axel, för jag hade tråkigt, och han bara, vad håller du på med? Jag skriver nationella provet liksom. Så att det där är ju illa. Det var riktigt dåligt faktiskt. Sveriges bästa lärare, ni hör.
Det känns, även hon har brister.
Oh ja.
Det trodde vi inte i början.
Det är så här, breaking news, avslöjandet. Ja,
så jag nämnde ju förut att du har varit i rampljuset tidigare, på gott och ont.
Mm.
Och du skrev att det är viktigt att man tar ut klassrummet och tar in omvärlden i klassrummet. Kan du beskriva den här situationen som involverade Hanif Bali?
Ja, med glädje.
Den är intressant på... hur vuxna kan bete sig riktigt illa.
Precis, också lite riskerna med vad som händer om man faktiskt plockar ut då, eller plockar in omvärlden i klassrummet. Ja, men det, om man ska ta det från början då, så skrev mina elever en debattartikel om digitalisering i skolan. Det var en replik på en debattartikel. De skrev i DN. De hade då svarat på en farbror som tyckte att digitalisering var jättedåligt. Och då svarade mina elever tillsammans i en jätteproffsig debattartikel att de tyckte att det fanns en vits med att ha digitala hjälpmedel i skolan. Det var väldigt okontroversiellt egentligen. Så. Den publicerades och vi blev jätteglada. Det är ganska fint att få en debattartikel på DN publicerad. DN publicerade den digitalt, och då bara typ 5 minuter efter den publicerades så skickade Hanif Bali då den på, han delade den på Twitter, där Hanif Bali är alltså riksdagsledamot för Moderaterna. Och då delade han den på Twitter och så skrev han typ så här: åh, vad deppigt det är att se att en lärare använder sina elever som slagträ i debatten. Och så här, det är inte troligt att de har skrivit det själva. Och han har ju 1 miljard följare, nej men många tusen följare. Så då kom det igång värsta drevet. Jättemånga som lade sig i kommentarerna, och de började skriva riktigt fula saker. Det Hanif Bali skrev var inte så himla fint heller, men jämför man med det många kommentarerna, så var det rena drömmen liksom. Det blev jätteilla i kommentarsfältet. Jättemycket påhopp på mina elever, de var 14 år då. Alltså riktigt fula saker som jag inte ens vill ta i min mun. Och sen jättemycket kommentarer, och den fick jättemycket snurr den här. Och det som det handlade om till sist var ju inte vad mina elever hade skrivit i debattartikeln, utan vilka, vad hemskt det var att skolan utnyttjar, att jag då som lärare utnyttjar mina elever till att föra fram mina egna åsikter typ, och mycket mer därtill. Det fick skruv liksom.
Hur reagerade eleverna?
Jag reagerade ju så här: åh hjälp, vad jag har gjort, så här, jag måste typ säga upp mig, och jag är en hemsk person. Och så, men jag visade upp det för eleverna, de bara, va? Men gud, vad är det sant?
We just made it.
Jag var verkligen asnöjda. Så de började gå in och kolla på de här personerna, för det var ju inga så här anonyma troll, de flesta. De hade ju profilbilder liksom, de här som hade kommenterat. Så mina elever gjorde ju värsta så här researchen och bara gick in och kollade. Det var dök upp så här skolledare, det var lärare.
Så kunde det vara typ rektor i Säffle?
Ja, rektor i Säffle, ja, definitivt. Och så här tvåbarnspappa och glad mormor och sån här som satt liksom och skrev såna här skitsaker och delade hejvilt saker utan någon källkritik överhuvudtaget.
Ja, alltså det, de här glad mormor kan vara riktigt heta i munnen.
Oja, det går snabbt. Ja. så vi fick ju så här, oj, vad hände här? Liksom, så, jättespännande. Och då fick ju det här projektet, tog ju ny fart helt enkelt, för det blev så himla intressant att se live på något sätt vad som händer när man helt okällkritiskt delar saker och hur snabbt sanningen kan förvrida sig och sådär. Och också hur vuxna beter sig, vilket språk de använder, och helt liksom så här respektlöst mot medmänniskor. Så det var Hanif Bali storyn i korthet.
Jag förstår ju att du fick ångest som lärare.
Oh, ja.
Men samtidigt gjorde du dem en tjänst och visade dem vad verkligheten faktiskt är.
Lite så, jag tänker, för de flesta av de här eleverna var det här inget nytt. Det var det också det som var lite, för mig var det så här, men gud, vad händer? Och de var så här, men herregud, välkommen till Snapchat. Liksom, ja. Det här händer hela tiden, det är vår vardag. Så att för dem var det ju mer så här, för mig var det väldigt som vuxen att kunna ge mig in i det här på riktigt och göra något konstruktivt av det. Att hur bemöter vi det här nu då? Hur tar vi emot? Vi ska inte sjunka ner till deras nivå. Utan nu måste vi göra det på ett klokt sätt och visa att vi är större än det här. Så jag fick ju liksom på något sätt kastas in i någonting som vuxen då och stå där och representera en vuxen värld som är klokare än den vi mötte. Så det var ändå lite bra.
En del i den här historien som irriterar mig.
Mm.
Och den delen som irriterar mig är att när jag gjorde research om det här så hör man väldigt tydligt när Hanif Bali säger, jag bjuder in er till riksdagen, ni får komma och hälsa på.
Ja.
Men sen visade det sig att det var bara fake. Det var bara för gallerin.
Ja, alltså för han sa ju i lokaltidningen så här, okej då, jag gillar de här ungarna liksom, de får komma och prata med mig. Och då pratade vi om det i klassen, så här, ska vi åka? Och typ det var knappt hälften tyckte att vi inte skulle åka och lite mer än hälften tyckte att vi skulle åka. Det var många som var så här, vi vill inte vara med i hans PR liksom, cirkus.
Och sen tror det var någon som sa, ah, men det är hans arena, ja. Det är hans hemmaplan.
Precis, det var många som tyckte att han skulle komma till oss. Så här, välkommen till Skogås. men det som hände var att vi tackade ja till sist i alla fall. Vi mejlade hans sekreterare och sa, vi vill komma, när får vi komma? Men vi fick aldrig svar, så det där var ju bara bluff. Dåligt, Hanif.
Ja, verkligen.
Dåligt. Han får chansen nu, tänker jag, att återkomma liksom.
Där har du det. Hanif, hörde det här. Återkom. Det här, du hade en elev som hette Ingmar.
Ingmar.
Jag har ett citat från honom som jag älskar.
Och det finns många bra Ingmar-citat.
Kritiskt är du till åsikter eller något någon gjort eller skapat, att gå på en person är näthat.
Det där är så, eller hur, så enkelt, men
jättefint.
Så klockrent uttryckt. Han blev ju intervjuad i lokaltidningen, för Hanif Bali tog en Twitter-paus typ ett halvår. Och då ringde de upp Ingmar och sa så här, vad tycker du om det här? Och då sa han det där klockrena citatet. Och så tänker jag att det där borde ju fler fundera över. Vad är det vi kritiserar på nätet? Går vi på person eller går vi på åsikt?
Men samtidigt, många säger ju att det här är sociala mediers fel och så vidare. Det enda sociala medier har gjort är avslöjat oss.
Ja, men lite så.
Det har inte förändrat oss. Nej. Det här har varit diskussionerna vid matbordet.
Oh ja.
Det här har varit diskussioner i kafferummet.
Men nu är de överallt. Liksom.
Ja, och jag satt och tänkte här om dagen. Jag tänkte, tänk om, för när jag växte upp, Twitter, bilddagboken var hett. Bilddagboken var väldigt hett. Och det är inte på samma skala.
Nej.
Det var så här Sverige. Och så, jag tänker, tänk om Twitter hade funnits, Facebook. De här grejerna, alltså dina kommentarer hade funnits kvar.
Ja, jag vet.
Herregud.
Jag vet.
Vad jag hade kunnat... Jag vet inte. Risken är för stor för ens tänka på. Så kan vi säga.
Ja, vi är glada. Vi är tacksamma för att
vi
du kom.
Vi är tacksamma för att Heddy inte hade Twitter.
Ja, så kan vi säga.
Jag kan tänka mig att dina hade involverat typ punk.
Ja, det hade varit mycket punk.
Rekommendera den här låten.
Ja, också mycket så här, fuck the system. Ja, lite väldigt sådär.
Men så är det väl lite idag också.
Ja, det är sant.
Lite fast på ett diplomatiskt nivå.
En uppvuxen punkare.
Ja, exakt. Nej till systemet säger du idag. Du säger inte fuck the system. Nej till systemet.
Vi kan väl förändra systemet.
Exakt.
Nej, men man ska liksom sammanfatta, Hanif Bali, så var det, blev det ju en bra grej. För mina elever började ju då undervisa andra i näthat, helt enkelt.
Skulle ju komma till det. Inte bara att de undervisar, ni gjorde ju ett helt projekt.
Ja, precis.
Hur kom ni fram till det här projektet?
Ja, men tack och lov, tänker jag, värdeskapande arbete kan ju få så här ringa på vattnet liksom. Och då blev det ju det nu. När vi väl hade fått hela den här Hanif Bali-karusellen på oss, så började vi ju fundera på, vad är det vuxna inte fattar? För att så här kan man inte bete sig. Man sitter 45 år och rektor i Säffle då liksom. Fattar du inte att så här kan... Förlåt Säffle. Men så här kan ni inte göra liksom. Alltså så. Och då började vi tänka så här, ungdomar är uppvuxna med internet. De har fått från barns ben i skolan hur man ska bete sig, var gränserna går. Vuxna är inte uppvuxna med internet, de flesta av de vuxna i alla fall. De kanske behöver lära sig i grunderna. Så att mina elever, vi kom fram till att vi skulle helt enkelt utbilda vuxna genom den här broschyren vi gjorde.
Och vad var det här för broschyr?
Jag är ju svenska och SO-lärare, så för mig var det jättemycket så här juridik. Jag ville få in, vad säger lagen? Då fick vi in det på ett snyggt sätt. Så det, dels är det, handlar det mycket om vad går gränsen mellan yttrandefrihet och förtal till exempel. Så där, vad är näthat? Vad kan man bli straffad för egentligen? Och sen så var det också, vi gjorde en intervju med Elsa Dunkel som är forskare, internetforskare helt enkelt. Vi gjorde en enkätundersökning som vi frågade jättemånga vuxna om deras upplevelser av näthat. Hur många som blivit utsatta, hur många som själva utsätter och sådär, som vi analyserade.
Var det någon som erkände att de
utsatte? Det var jätteroligt, det var typ 1% erkände att de möjligen, men de var övriga
99%. Jag har en fråga, var ni i Säffle? Var ni där och fråga?
vi riktade in oss på Säffle, ja. Ja. Nej, men så att det blev en väldigt så här bred, kan man säga, broschyren handlar väldigt brett, näthat väldigt brett. Så. Och den skickade vi runt då till hela Sverige, kan man säga. Olika skolor och till rektorer och till politiker och till media och sådär, för att sprida.
Skickade den till Hanif Bali?
Såklart gjorde vi det upprepade gånger.
Han var den första som fick det.
Ja, han var den första som fick det. Jag har till och med foto på när vi postade den till Hanif Bali. Han har dock glömt att skicka tackkort, jag vet inte. Eller också är det Postnord som slarvat bort på posten.
Ja, alltså, om man tittar på hans nuvarande Twitterflöde, jag tror inte han fick den. Eller så läste han den inte.
Det kan ha kommit bort bland all reklam. Ja. Vem vet.
Vad jag tyckte som var så fint med den här historien var att ni använde prispengar ni hade fått för att skapa den här broschyren?
Det gjorde vi. Vi hade liksom, vi vann ett jättefint pris som heter Surfa Lugnt-priset som delas ut till goda initiativ för att främja kommunikation på internet typ. Och då vann vi 25 000 kronor. Och då valde vi att lägga några tusen i alla fall på att trycka den här broschyren på så här snyggt papper så man slapp så här kopiatorn, skolans 90-tals kopiators färger. Så vi fick liksom fina tryckta broschyrer. Så det var fint. Men sen kan vi säga också att vi ägnade ganska mycket pengar åt att åka på klassresa.
Helt rätt.
Och köpa pizza. Mm.
Helt rätt. Ja. Det är flera public people som kommer in i den här historien.
Det är det.
Ja. Nästa fråga är, vad är hela friden hände med Filip och Fredrik?
Ja, det där, det är ju, ja, det är faktiskt, det är en parallell historia kan man säga. För där, det är ju liksom, då var de ännu mindre. Det är ju, han i fallet, då var de ju 14.
Då var de, ändå, var vuxna.
De var vuxna, eller? De hade vuxit upp liksom. Sen, ja, mina elever har ju haft sedan årskurs 4 och de gick ut 9 nu i våras, eller i början på sommaren. Så att de var ju...
De har
ju
gått varit... upp mot flera tungvikter.
Oh ja. Så jag menar, Hanif Bali var ju egentligen en lättviktare jämfört med Filip och Fredrik. Okay. För de kan snacka, Filip och Fredrik. De är ju, ja. Men det är ju en annan historia. Då hade vi ett annat projekt som hette Rädda geografens testamente. Som de drog igång när de gick i femman. Som handlade om att rädda deras favoritutbildning, så här UR-program från nedläggning. De ville ha säsong 3 helt enkelt av det här utbildningsprogrammet. Det blev också jäkla snurr över hela Sverige. De lyckades skapa massa debatter överallt och till sist slutade de med att Filip och Fredrik hånade dem i tv och sa att de var jättelöjliga för att de ville förändra tv. Liksom.
Men de har ju barn.
Ja, de har barn.
Jag förstår inte.
Och eleverna var 11. Det är liksom inga 29-åringar de häcklar. Ja, men det var så hemskt. Jag satt och kollade på tv så bara såg jag liksom hur de bara riktade in kameran så här jättenära deras ansikten. Så sa de så här, lägg ner barn. Så här, ni fattar inte hur larviga ni är. Och det var hemskt. Men,
på tal om larviga. Har du ens lyssnat på deras podd?
Nej.
Där har du larviga.
Är det så? Ja. Filip och Fredrik, ni är larviga kan vi säga.
Ja, faktiskt.
Ja. Men det som var fint ändå var ju att alltså, mina elever var ju ganska luttrade. Vi hade kört den här kampen ganska länge. Varit med i massa tidningar och pratat i radio. Drev en ganska stor Facebook-sida. Så de var ganska vana vid att ta sånt där. Så när jag berättade för dem att Filip och Fredrik hade varit taskiga så var de så här, oh nice! Ja. Det här blir ju bra. Så de började ringa runt till tidningar. Och var så här, vi känner oss så kränkta. Så här, och gråta ut i media liksom. Varför gör de så här?
Helt rätt.
Ja, helt rätt. Och jag fick också en egen rubrik som stod så här, lärare rasar. Ja. Vilket jag är ganska stolt över som du förstår.
Och då, de måste du väl ha kvar?
Ja, såklart.
Ja,
såklart jag har. Lärare rasar. Det var en bild på mig också när jag såg jättearg ut.
Hur många tagningar var det? Det är intressant att veta. Var det på första?
Det var första.
Där har du. Då var det där genuint raseri.
Exakt, jag var rasande. Men då ringde ju Filip och Fredriks sekreterare upp oss i alla fall och sa så här, men kom och debattera med oss då. Så här, live i Breaking News-programmet. Och då åkte vi dit, jag och 4 11-åringar. Och så...
Det måste vara pirrigt.
Ja, det var så pirrigt. Alltså, jag höll på... Jag var ju sämsta stödet. De var så här, Maria, det kommer gå bra. De klappade mig på huvudet innan. Och så här, när
jag har gjort det här tidigare.
Ja, precis, jag kan det här. Och det gick jättebra. Det slutade med att Fredrik ställde sig på knä och typ kramade dem och bara, förlåt, så här, jag skäms jättemycket.
Det tycker jag ändå är fint.
Alltså... Och det var jättefint. Och att de faktiskt var genuint, för nästa dag skickade de biobiljetter och godispåsar till alla elever.
Jag tycker det där är jättefint. Ja, alltså, alla kan göra bort sig. Men
faktiskt, Så ni är inte larviga, Filip och Fredrik.
Nej, vi tar tillbaka det.
Ja, vi skäms jättemycket. Det kommer biobiljetter.
Ni kommer få en godispåse och biobiljetter. Så är det, ja. Som de alltid säger.
Ja,
förresten. Ja, okay. Nu ljög jag. Jag har faktiskt lyssnat på deras podd väldigt mycket. Jag gillar hur de leker med synonymer.
Du ser.
Jag
du
gör det.
Du inspireras.
Jag inspirerar inte av deras hat mot barn.
Nej.
Som var någon gång.
Men de har lärt sig. De har gått vidare. Mm.
Det här är många år sedan.
Ja, det måste ju vara 4 år. Ja, 4-5 år sedan i alla fall. Ja, hyfsat många år sedan. Men så att, det var ju en helt annan grej. Men de är ju vana med eleverna med att tackla det här, tänker jag. Så därför blev väl Hanif Bali ganska simpel i det stora hela. För att de har varit med förr.
Inget slår ju live-tv.
Nej, så är det ju. Så är det verkligen.
Aldrig att jag hade klarat av det. Och sen får man ju tänka på just Filip och Fredrik. De har gjort det här.
De är proffs
på det här.
Ja, absolut.
De gör ju det här i sömn.
Ja, exakt. Det var alltså när man hör min röst på det där. Jag håller på att gråta. Alltså jag håller på att kissa på mig. Du vet, det darrar. Det är hemskt. Ja. Men eleverna var ju bra, så det var ju skönt att någon. Ja.
Inför starten på den här podden så hade jag en konversation med en nära vän. Han beskrev en situation där en podd på grund av dåligt ljud var tvungen att bjuda tillbaka gästen. Min kommentar var, what a loser. Ofta han inte har koll på sitt eget ljud. Nu satt jag i samma sits. Klockan var 16.00. Dagen efter hade jag en till intervju och kan inte riskera att det ska gå snett igen. Klockan 17.00 stänger butiken i Upplands Väsby som säljer mikrofonerna jag vill ha. Med aningen olaglig hastighet hann jag med 5 minuters marginal att köpa mikrofonerna. På vägen hem så har jag en konversation med min producent Jonas Edlund. Med förtvivlan i rösten säger jag, jag vet inte vad jag ska ta mig till Jonas. Man kan inte be en gäst komma tillbaka. Det är otroligt oprofessionellt. Nej då, alltså det händer väldigt ofta. Det är inga konstigheter. Hon kommer inte bli sur, hon har koll på det här. Som vanligt när det gäller ångestfyllda uppgifter så skjuter jag på det till sista sekund. Till slut när det inte gick att skjuta på det mer så hörde jag av mig. The Champ kunde inte varit mer förstående och förlåtande. Inte nog med att hon förstod situationen så gick hon med på en andra intervju. Tack och lov att hon är så snäll och givmild och jag fick en till chans att göra rätt. På grund av att Maria är så duktig som hon är och att vi klickade så bra blev andra ronden with The Champ minst lika bra som första.
I din bok så källkritik är något som återkommer, alltså genom boken. Det är ett ämne som du verkligen värderar, märker man. Varför anser du att det är så viktigt med källkritik?
Dels tror jag att skolan har lite så här problem med det här med källkritik. Att vi har fått det på oss att vi måste lära eleverna källkritik. Och så blir det så här, hur ska vi hinna med det nu då? Vi har ju allt annat att göra. Och så blir det lätt att man lägger det någonstans som ett separat. Så här, nu har vi det i början på terminen. Alla klasser kör källkritik 2 veckor. Och så tänker man, tack och bock, nu är det klart. Och jag tror att det är ett litet fel. Alltså, vi kan inte göra så. Källkritik måste finnas levande hela tiden. För det är viktigt, för att i världen vi lever i nu med det här flödet av information som bara bombar oss överallt och ingenstans, och det går så jäkla fort. Folk delar och delar och delar och det förvrids lite för varje gång, viskleken liksom. Så jag tror att eleverna och vi vuxna måste vara extremt på vår vakt hela tiden. Var får vi informationen ifrån?
Jag tror det här, den här knappen dela.
Åh, livsfarlig.
För folk förstår inte vilken kraft. En like,
precis.
Den är okej. Alla kan lägga en fel like.
Ja,
men delning betyder jag står för det.
Ja, exakt.
Inte nog med att jag står för det. Jag tycker det är så pass viktigt att jag delar det här.
Precis, exakt. Och det borde finnas någon sån här koll. Så här, vill du verkligen dela? Har du kollat upp?
Ja, exakt.
Läs igenom igen.
Har du gått igenom de här 3 stegen?
Faktiskt, godkänt. För att det här är farligt. Och det märkte man ju bland annat Hanif Bali. Det går ju så fort. Alltså det var liksom 10 minuter efter den där var publicerad så var vi helt, du vet, sönderkommenterade. Så jag tänker, det där händer ju hela tiden, varje dag, att folk håller på. Jag själv säkert också gör bort mig ibland liksom. Så att därför tror jag att källkritik är extremt viktigt, för annars blir det blir liksom hot mot vår demokrati till sist. Om fakta som är fel sprids för fort och kommer i fel händer så är det ju farligt. Det är direkt farligt.
Alltså speciellt när man har så många följare. Man borde verkligen ta en så här fundering.
Ansvaret man har.
Ansvar.
Precis.
Och vilket tryck det faktiskt är i varje delning.
Ja, det blir ju det.
Sen om man vänder på det. Jag tror det är många som försöker peta på någon som Hanif Bali för att han ska bli arg.
Såklart.
Och sen boosta honom.
Såklart. Det tror jag också. Och precis. Så det är också farligt. Att det blir en makt i det där som är ganska farligt.
Han har folkets uppmärksamhet.
Det har han hela tiden.
Om en lärare känner sig osäker på källkritik. Jag tror det är väldigt många där ute.
Jag tror också så stressad också över att hinna med. Så man tänker så här, det är inte så viktigt.
Har du några konkreta tips på hur man kan jobba?
Ja, jag tror inte man behöver göra det större än vad det är. Jag tror att källkritik måste finnas med hela tiden, varje dag, i alla ämnen. Och man behöver inte göra det som så här stor grej, att nu ska vi ha separat källkritikstema, utan lägg in det hela tiden. Så här, men nu ska vi läsa den här läroboken. Ni ser att den är tryckt 1969. Liksom, det kan ha hänt något sedan dess. Vi kanske måste ta det här med en nypa salt. Eller vad det nu kan vara. Eller nu ska ni söka på internet. Var noga med nu att ni går in på den och den sidan. Eller kolla att den sidan har en kontaktknapp. Eller en om-knapp. Eller vad säger man? Om-flik.
Om organisationen.
Exakt. Så att man inte hamnar på så här, avpixlat skrev det här om invandring, för det blir jättekonstigt. Ja. Så att jag tror att vi måste så här hela tiden, inte bara någon gång då och då, utan hela tiden vara så här, men vänta, var fick du den här källan ifrån? Kan du uppge den igen, eller har du kollat den? Så att man har det levande för eleverna och för sig själv, så det blir rätt. Men jag tror att vi behöver bli mycket mer konsekventa med att använda källkritik.
Genom alla ämnen?
Genom alla ämnen, ja. Precis.
Och du nämnde det förut, det demokratiskt problem.
Ja, men det är ju det.
Titta bara hur det gick i USA-valet.
Exakt. Och precis.
Det här kommer ju bara bli värre och värre tills det blir bättre.
Jag vill vara optimistiskt.
Jag tror det kommer bli värre och värre tills det blir
bättre. Jag tänker också kommande. Jag tror jättemycket på kommande generation. Alltså, vi som jobbar med ungdomar, vi har ju ändå hopp, tänker jag.
Ja, de är ju oftast mycket duktigare.
Ja, de är ju det, på allt möjligt.
Kolla liksom bara hur de hanterar den där Twitter.
Ja,
bara du var ju tårar.
Jag var ju tårar, och de bara,
de vadå? De var superstolta.
Sen
vi är här, eller
vi är här, ja.
Återigen till det här med tips med källkritik. Du har faktiskt många konkreta exempel, projekt och liknande saker som du har gjort. Inte nog med att det bara är exempel. Du behöver inte ta det rakt av, du kan göra det till ditt eget. Du kan lägga till saker och ta bort saker. Så därför rekommenderar jag den här boken starkt till någon som känner, vet du vad, jag är osäker på det här med källkritik.
Vad bra att du säger så, för jag hoppas ju, alltså jag har skrivit den för att man ska ta till sig den som en hjälp. Liksom. Det kan inte vara så här, hjälp, det här kan jag inte göra, utan mer så här, aha, just det, så här går det ju att göra också. Därför försöker jag vara väldigt konkret i hur man kan jobba.
För jag känner, du är väl en väldigt bra person på att ge tips på det här, i och med att du har varit med om de här incidenterna.
Jag har gjort alla felen man kan göra.
Hon har varit med i live tv.
Ja, känd från Breaking
känd
News.
Känd från Breaking
ja,
News.
Ja, ja. Inget kan gå fel nu.
Nej. Huddinge tidning, hon är med. Det var, var det Huddinge tidning?
Ja, ja, det var Huddinge tidning.
Det här är intressant, för den här lokaltidningen återkommer väldigt ofta. Det känns som de är väldigt lätta att samarbeta
med. De är guld, alltså de är fantastiska. De har ju varit med oss sen vi började med Geografens testamente då, när mina elever gick i femman, så har de regelbundet hängt med oss liksom. Vi har blivit så hejorsenis med de där journalisterna liksom. De har varit så himla peppande och stöttande för dem. Och det kan jag också säga när man jobbar värdeskapande, att man blir förvånad över hur många vuxna det finns som blir glada när ungdomar tar kontakt. Det är väldigt sällan folk beter sig illa liksom. Alltså när man då ringer eller vill samarbeta och sådär. Det är Huddinges lokaltidning då, Huddinge Direkt, extremt bra exempel på hur himla glada de blir av att uppmärksamma ungdomar
liksom. Jag tror generellt lokaltidningarna är väldigt lätta. Jag tror många ser förbi dem.
Jag vet, och de är så fina, för det är deras jobb att uppmärksamma just såna här saker liksom. Så att,
och många tänker, men om jag inte får Aftonbladet så får jag inte spin på det. Jo. Ta det från Maria.
Exakt.
Du kan få spin på
jag
det.
Jag kan säga Ingmar, det du som du citerade, hans krönika han skrev om Hanif Bali, det var den mest lästa krönikan i hela Storstockholm år 2017.
Där har du det.
Så där har vi det. Det kan få spin liksom.
Den får du skicka till.
Ja, den är fantastisk. Den, ja, den ska du få läsa. Han är helt fantastisk. Jag tror rubriken var något så här, det är du som saknar kunskaper, Hanif Bali.
Det låter som en rapplåt det här.
jag kan bara punk. Det är
det låter som en diss track. Så ett tips till många där ute är, hör av dig till din lokaltidning.
Ja, verkligen. Alltså, det kan vara allt ifrån att skriva en debattartikel till att de kommer att göra ett reportage, eller till att man skriver en recension eller skriver en insändare. De finns där ju. Det är deras jobb att uppmärksamma såna här saker. Så.
En sak jag har märkt nu när jag har startat den här podden är, du blir förvånad över hur lätt det är att samarbeta med
jag människor. Jag vet! Och grejen att jag alltid varit så feg med att ta kontakt med folk. Jag tycker det är läskigt. Men man märker ju när ens elever och jag själv då så småningom också tvingas göra detta, hur lätt det är. De flesta är himla trevliga och vill väl. Liksom. Så att jag håller med. Våga.
Ja, DM dem. Det behöver inte vara så avancerat.
Precis.
Min rekommendation är, om man ska ta och skapa kontakt med någon och göra något samarbete, försök träffa personen in person så fort som möjligt. För när man har det här mänskliga, alltså,
ögat mot ögat,
det är klart.
Ja, men det
är så himla lätt att samarbeta då.
Precis, och ju mer man samarbetar med folk, desto mer kontakter får man, så blir det bara lättare och lättare liksom, fortsätta.
Och sen har du den mest lästa krönikan.
Ja, ni ser. Det är ganska Storstockholm. Maffigt när man är 17, eller vad, han vet inte ens det, var han 15 år då liksom.
Tänkte skriva det där på CV:t.
Ja, lur.
Vet vad som kommer sen, Ingmar.
Ja, exakt, det är bara början.
Vi kommer läsa mer om dig sen.
Okay, ja, så är det.
Lärare är ju inte, det är väldigt sällan de erkänner sina misstag.
Ja. Ja,
me included. Jag försöker bli bättre på det där.
Men jag tror att det är så, vi är så rädda, för vi är så granskade av alla.
Granskad,
media, föräldrar.
Stolt,
ja, och det är liksom, man vågar inte riktigt, så man vet att får man mejl av arga föräldrar eller rektor. Liksom.
Håller helt med, väldigt granskad.
Ja.
Det nästan lite som politiker där.
Ja, men lite så.
På en mindre skala.
Ja, precis. Så jag förstår att man gärna sopar under mattan och man gör bort sig liksom.
Så då blir min fråga, hur kommer det sig att du tillägnar ett helt kapitel att beskriva om ibland går det snett?
Jo, för jag tänker så här, när jag läste, för det där kunde jag till på slutet, ibland går det snett, kapitlet. För när jag läste min bok innan var det så här, men gud, det här låter ju helt som att jag har värsta succén. Jag bara, allt jag gör blir guld liksom. Och det är ju verkligen, bakom det här guldet ligger det så mycket, alltså jag har varit med om så mycket knäppa saker som har gått så snett. Och du vet, man vill ju helst läggas under en matta och gråta. Så jag tänkte, det kanske finns en vits med att ta med det också. Så det inte bara blir så här, det här är min success story. Utan det är verkligen inte sant. Det finns jättemycket mycket som
the champ.
Just the champ. Den mörka historien bakom. Exactly. Så att det är viktigt att ta upp misstagen också, för att vi kan ju, jag uppmuntrar mina elever jättemycket att göra misstag, för det är så man lär sig. Och då måste jag vara lika bra själv, tänker jag, och stå för mina egna misstag, för jag har lärt mig så mycket av dem.
Som läsare lär man sig mycket av dem också, kanske.
Ja, vad skönt. Det var ju det som var
förhoppningen. Och inte nog med det, det som du säger, det är väldigt mycket guld och gröna skogar. Mm. Och sen märker man, vet du vad? För jag tänkte bara, det här, det är superlady. Det här, jag klarar inte av det här. Nej. Kolla, guld.
Ja, exakt.
Det, Men sen när man kommer till det här, ibland går det snett. Jag tycker du skriver, det är så himla ödmjukt och det är så himla, vet du, jag är en människa precis som du.
Att höra.
Så testar du också.
Lite så. Och inget, alltså vad är det värsta som kan hända? Det går fel. Det
liksom. Och du hamnar på breaking news. Ja. Det är inte värre än så.
Eller hur? Det kunde varit värre.
Ja, nej, exakt.
Förnedrad.
Åtminstone du fick gå på bio och äta lite godis.
Eller hur? Livet blev ljust igen.
Vi har ju haft diskussion tidigare angående, jag hade en tolkning av boken och jag tycker ditt svar var så himla bra och fint. Min tolkning var, jag sa, jag rekommenderar inte den här boken till nya lärare.
Just det.
För det känns som det blir väldigt mycket att ta itu med. Mm. Och när jag läst din story, alltså jag tror inte man hinner med det här i början. Jag rekommenderar det till tredje, fjärde årslärare.
Precis.
Vad var ditt svar
då? Då sa jag så här, nej, nu har du missförstått.
Läs om boken.
Gör rätt. Nej, men då sa jag så här att jag tror att man kan, eller jag vill att man ska börja så tidigt som möjligt egentligen. Men man kan börja smått. Man ska inte dra igång som jag, bara wow, geografens testamente, jag debatterar över i tv. Det behöver man inte göra det första man gör när man är nyexad. Men däremot kan man börja smått. Man kan göra små värdeskapande projekt som är jätteenkla. Till exempel så här, vi har skrivit en recension. Ja, men då skickar vi in den till författaren. Vi mejlar författaren. Det är ju inte svårt. Det är bara att skicka ett mejl. Och inte läskigt heller, för gissningsvis kommer ni få ett svar av en glad författare som säger, åh, vad kul att ni har läst min bok. Eller att om ni har gjort någonting fint på bilden, hör av er till lokala biblioteket, fråga om ni kan ha en utställning. Bjud in föräldrar på kvällen och ha en liten vernissage. Jätteoläskigt, eller hur? Tryggt och fint, men det är ändå ett värdeskapande för någon annan, och det kommer göra jobbet roligare, eleverna kommer bli mer motiverade och du kommer förstå att de lär sig mycket mer än bara vanliga kunskaper. De får också mod och kreativitet och driv och sådär. Absolut, har man jobbat 10 år och känner sig säker, då kan man dra igång gigantiska, ämnesövergripande, spännande projekt.
Då är det live-tv.
Då är det dags.
Då.
Men är man helt ny, då gör man något litet. Då går man till förskolan i
lokaltidningen,
precis. Och skickar in en insändare. Eller går till klass 1 och läser en saga. Så börja smått i början, och sen när du är modig så gör du mer.
Så hamna inte i samma fälla som jag gjorde.
Exakt, gör inte om ditt misstag.
Och tillbaka till det här med lokaltidningen. Vad jag tycker är så viktigt, många stänger ju ner nu. Jag tror om eleverna, om man inkluderar skolan, man ger dem en till chans.
Jag tänker också det, för de är viktiga. Vi vill
för
ha kvar
demokratin.
Ja, exakt. Vi vill ha kvar det här fina lokala, liksom, nu öppnar biblioteket här, eller nu öppnar en ny affär. Vi vill ha det, det är trevligt.
Eller inte bara de nyheterna, utan när jag läser en lokaltidning eller en stortidning, jag vet att det på något sätt är granskat.
Exakt.
Nu vet jag att det kan gå snett. Det har gått snett väldigt många gånger.
Så är det.
Men det är mycket bättre än det andra man läser.
Precis, det här är ändå, det är ändå journalistik, seriös journalistik.
Man behöver inte riktigt oroa sig. Nej. Så här, är det här fake, är det här äkta? Har någon hittat på hur mycket känslor är involverat när de skrev den här?
Jo, men faktiskt.
Så på det här sättet, det är väldigt viktigt.
Ja, men
det
är det. Jag slår ett slag för dem, tänker jag. Och de här lokala redaktionerna är ju, de är på vår sida någonstans, liksom, förankrade där vi bor. Så att, ja, verkligen, heja. Lokalpressen.
Jag läser din artikel i DN Åsikt. Elever behöver både böcker och datorer.
Mm.
Och där skriver en insändare som menar att debatten blivit väldigt svart och vit.
Mm.
Och att antingen är man emot, helt emot något eller helt för någonting. Kan du förklara vad du menar när du säger att vi behöver en mer nyanserad debatt?
Det rann över lite där för mig, för att det någon gång. För att, jag vet inte, om man är liksom engagerad i skoldebatten på något sätt, på Twitter eller Facebook eller sådär, så märker man att det finns två läger ganska ordentligt. Antingen ska man för katederundervisning, och då ska det vara fyrkantiga klassrum och raka led, och eleverna ska sitta tysta. Eller så är man för något annat, och då är det typ flummigt, och då duger det inte alls. Då är det kaos i klassrummet och anarki, och digitalt. Och jag tänker att det måste finnas ett mellanting mellan det där. Vi ska inte ligga i skyttegravar och skjuta på varandra, utan vi måste ha en konstruktiv debatt, liksom. Det var väl det min insändare handlade om, att det måste inte vara antingen eller. Man kan faktiskt få köra både och. Och
vi ska lagom.
Inte, lagom, fina ordet lagom. Och jag tycker att det är, liksom, det är ett hårt debattklimat där ute och folk placerar sig i fack som de inte känner igen sig riktigt, tror jag. Om man vågar sig in i den där lärardebatten så är det är farligt. Alltså. Det är hårda skott.
Jag trodde aldrig att lärare
Nej!
Skulle bete sig på det här sättet.
Visst är det konstigt?
Återigen, rektorn i Säffle, herregud. Nej, men det blir, ja. För jag blir förvånad. Jag tänker, dagen efter är de här i ett klassrum.
Mm. Exakt, och står och pratar med sina elever om respekt och sånt. Och det är liksom, oftast så gömmer man sig bakom att det är en debatt och man försöker sakliga argument och sådär, fast det blir ändå osakligt när man placerar folk. Alltså jag har ofta hamnat i det här facket att ja, men hon är så flummig. Det är inte alls det, jag ser inte alls igen mig i den bilden liksom. Och jag vet att vi är många där till som inte vill vara med i debatten längre.
Fast vill du veta det här med flummig, du borde ta det här som en stolthet. Vet du vad det betyder?
Berätta.
Återigen betyder det varför du fick det här punktpriset. Mm. Om de säger att du är flummig betyder det att de inte förstår dig.
Ja, men det är
och då
så.
Betyder det att du gör någonting som är utanför boxen.
Ja, men så är det. Så
jag skulle
det
ta det där med stolthet. Vet du vad? Jag är den flummigaste läraren i Sverige.
Ja, men det är också kul, för jag tänker de som väl uttalar sig så mycket, det är ju ingen som har sett den i ens undervisning. Det är ingen som har varit på plats i klassrummet eller pratat med ens elever. Eller, nej, det är liksom, så hur vet ni allt detta? Typ. Så den där, det är ju trist klimat mycket i debatten. Och mitt försök att göra det där, eller skriva den där, det var mest att jag ville balansera lite. Och det blev också massa skit av sen, att folk sa så här, men det gjorde du bara för att du själv vill synas. Och så att det är svårt.
Du nämner digitalisering i den här åsikten. Vad är din åsikt kring hur vi ska hantera digitaliseringen i skolan?
Nej, men jag tror att den är jätteviktig. Sen tror jag också att det finns en fara i att liksom så här, skolan är köpt av Apple och eleverna får bara Apple-produkter eller vad det nu kan vara. Jag tror att vi ska vara försiktiga med på vilket sätt vi använder digitalisering. Det ska ju inte vara för digitaliseringens skull. Liksom. Men däremot är det är ju en del av vår vardag, så vi kan inte förneka den heller. Återigen, lagom är bäst, tänker jag. Jag tycker det är superbra digitala verktyg, typ att eleverna skriver i ett dokument som jag kan gå in och kommentera och sånt. Det är ju asbra. Det underlättar ju livet.
Inte bara man ser vad alla skriver.
Ja, och vad de inte skriver.
Ja, det är
och jag som är så här pappers, vet, jag kan inte hålla ett papper mer än en minut innan det är borta. Jag är så glad att allt finns i min liksom, dator, så slipper jag slarva bort allas arbeten hela tiden. Så att det är ju asbra, men sen såklart, allt ska inte vara digitalt förstås. Jag tror att det är jättehärligt att sitta och läsa en bok, en fysisk bok också. Allt sådär. Så att lagom är bäst.
På tal om lagom, jag älskar det här digitala, men jag älskar fysiska böcker också.
Ja, exakt. Du ser, både så och. Ja, men så det blir liksom också så här att det är inte så att man måste välja sida här. Nej. Man kan liksom hänga med på båda.
Vi står inför stora utmaningar i skolans värld och vi har ett generationsskift i hela branschen.
Ja.
Vi har en jättestor skara som kommer gå i pension.
Och jättemånga som inte fyller upp det där hålet, tänker jag också. Alltså, så.
Ja, vi börjar där. Mm. Hur ser du på det?
Panik. Alltså på riktigt panik. Jag tycker det är asläskigt. Jag tycker man märker det nu när någon lärare blir sjukskriven och så, att det är svårt att fylla den personen. Alltså det glappet. Det finns inga behöriga att få tag på. Så det är också återigen hot mot demokratin. Vi behöver välutbildade pedagoger som kan uppfostra och våra ungdomar liksom, och utbilda. Så att det är jätteläskigt. Jag vet inte hur man ska lösa det riktigt heller, men otäckt.
Jag har några rektorer inbokade jag ska prata om här.
Bra.
Det kommer bli intressant att veta hur de tänker med rekrytering.
Verkligen.
Dels vill jag veta, hur gör du när du rekryterar?
Jättespännande.
Och framförallt, vad gör du för att få dem att stanna?
Exakt. För vi vet ju också vårt värde nu. Så det är lätt att byta jobb.
Alltså det är, så här, det är både ett problem och en speciellt med de här lönerna. Man vet ju, alltså om vi ska bara tala klarspråk. Du kan inte få den lönen du förtjänar med avseende på marknadsvärdet om du stannar kvar.
Nej.
Utan du måste flytta.
Precis.
Så då har vi ett problem.
Lojalitet belönas inte. Liksom.
Absolut inte.
Nej, men det är fruktansvärt. Det är ju, så det där, bra, jag kommer bänka mig. När du har pratat med de här rektorerna, jag vill veta allt.
Hur ser du på den yngre lärarskaran kommer in då?
Ja, det där är ju, jag undrar lite vad de gör på lärarutbildningen. Jag känner att jag inte riktigt koll på det, för att jag gick ju en annan variant. Jag gick en kort version av lärarutbildningen. Men jag hoppas att de kommer ut unga och friska och liksom peppade på att sätta igång. Och jag tänker att det finns ju en fördel med att vara helt ny och ung och att man inte går i samma spår hela tiden. För jag tänker att det kanske finns en risk annars, om man har jobbat 35 år, att man tänker att så här är jag alltid gjort och det är så tryggt och enkelt och jag har alla planeringar klara redan.
Jag är inte flummig.
Exakt, jag är inte flummig. Jag har mina stensiler i min perm och det har alltid fungerat så. Så det är kanske skönt, tänker jag, om det kommer lite nytt blod som bara, wow, vi testar det här och vem vet vad vi kan åstadkomma. Så att, inget ont om gamla erfarna lärare, de har ju så mycket erfarenhet och vet så mycket mer än vad jag gör. Men det kan också finnas en vits kanske med att ruska om lite ibland och att det kommer in lite nytt, kanske. Mm.
vad jag kommer sakna är, nu kommer det säkert komma en ny generation som är så, du vet, de här äldre klassiska damerna, ja, du vet, med pondus.
Med pondus, ja. De, som bara, jag minns på 60-talet.
Alltså det är alltid så himla intressant att ha en konversation.
Jag vet, jag vet. Och de har ofta varit på samma skola länge också. Så de kan säga så här, jag minns rektorn som var då.
Ja. Man bara, just det, vad tyckte de förra rektorn? Vilken då?
Ja. Vilken av dem? Vilken av de 43 som har passerat? Ja, men jag håller med. Det där, och man ska icke förringa deras liksom, arbetslivserfarenhet.
De har ett stort värde.
Oh, ja. Och så är det coolt också de bara, jag hade den här föräldern till den här eleven liksom. Och nu har jag så här,
tre syskon ago.
Exakt, det, det är så här, wow, jag kommer, där är man ju inte än liksom. Så att, ja, både och. Det är väl jättehärligt att ha kvar den äldre generationen, men också spännande att se vad den nya kan tillföra liksom.
Alltså ett tips jag har till den nya generationen är, har ni sådana här äldre personer som been in the game, alltså riktiga OGs, ta konversationer med dem.
Verkligen,
för jag tror du kan lära dig väldigt mycket.
Helt övertygad, alla de här små tricksen som man inte lär sig på lärarutbildningen, som man måste få genom liksom, livets hårda skola liksom. Det har ju de.
Ja, verkligen. Jag skulle vilja att du ger mig två tips till att ha mer värdeskapande lärare i klassrummet.
Alltså jag tror det första tipset är, som jag redan har varit inne på, att börja litet. Har man aldrig gjort någonting värdeskapande förut, så börja litet, testa något smått som inte kräver massa så här extra planering eller så där, utan mer så här, aha, nu har vi jobbat med politik, nu ska alla elever skriva ett brev till en partiledare och skicka iväg på riktigt. Börja smått. Inga så här stora världsomvälvande saker, utan gör något litet, bara räck ut din hand till omvärlden liksom. Låt eleverna på något sätt interagera med världen utanför. Steg, det är tips ett. Tips två är mod. Var modig. Var, liksom, våga göra någonting som du inte har gjort förut.
Var flummig.
Var flummig. Heja flummet. Heja flummet. Och du vet vilken, jag kommer få Twitter-maffian på mig efter det här. Alltså. De kommer ju bara, du vet, klippa ut det här citatet.
You gotta own it. Äg det. Säg vad jag är flummig. Och sen, om de börjar gå emot det här, vet du vad du säger? Check the board. I'm the champ. Check the board.
Men, jo, men okej, okay, jag säger så här, var modig och möjligen lite flummig, men också strukturerad. Jag vill bara säga det, att jag är ganska strukturerad
faktiskt. I det här fallet, alltså vad jag säger, flummet, det är först och främst, det tyder på deras osäkerhet.
Ja, tack.
De förstår ju sig inte på dig.
Nej, det gör de ju inte.
Och förmodligen har de inte läst din bok. Läser man din bok, då förstår man sig på dig.
Bra, värt att påpeka. Ja, tack.
För jag var också lite rädd för att det skulle vara så här, men hur ska det här gå? Men sen när jag läste din bok och jag såg the storyline och jag såg vart du började och vart du hamnade, då fick jag en helt annan bild av dig.
Härligt.
Och jag förstod allting bakom. Men när de säger flum, vi kommer tillbaka till källkritik, de har inte riktigt någon aning på hur de ska ta dig.
Nej, det är sant. Vi har källkritiken igen där, ja. Du har rätt.
Så de därför
gör det läxa.
Exakt. Och jag säger, för att det är, äg det bara, äg situationen. Jag är flummig. Vet du vad? Om jag var du hade lagt det på min Twitter, jag hade bara sagt den flummigaste läraren i Sverige.
Så årets flumle.
Du tar ju deras vapen, de har inget kvar.
Nej, det är sant, jag ska äga vapen. Precis, så var modig / flummig då. Men jag tänker framförallt, för jag ändå trycka på modet, för jag tror att för jag tror att det är viktigt.
De går i hand i hand, tycker jag.
Ja. Det är jättespännande.
Ja, men verkligen, de går hand i hand.
Ja, men berätta, hur då? Hur tänker
du då?
Ja, men
om du är flummig, då är du utanför boxen. Så som jag tolkar. Du testar nya saker.
Ja, visst.
Du hör av dig till lokaltidningen, hör av dig till politiker och så vidare. Bara det är ju mod.
Ja, det är det ju. Gud ja, det är mod. För det är inte som det alltid har sett ut liksom. Då är det modigt.
Så mod kanske är ett större begrepp.
Ja, paraplybegreppet.
Men flum ingår där.
Flum ingår i modet. Så, kan vi säga. Var lite flummig och väldigt modig.
Det känns som att man kan göra en jättefin powerpoint på det här.
Verkligen.
Med klossar och sen en rundring.
Vi kommer att åka ut på turné. Så hör av er bara.
I en stad nära dig.
Säffle prioriteras. Men så mod och börja smått, det är min dagens tips.
Och gör inte samma misstag som mig. Man kan börja smått.
Exakt, man kan börja smått. Man måste ju inte, uppenbarligen, för det gjorde ju inte jag. Men tipset är ändå att göra det.
Även Sveriges bästa lärare börjar smått.
Ja, nej, det gjorde jag inte. Jag började med geografiskt testament, jag började stort. Det blev jättefel allting. Men jag vill som sagt, mina misstag, gör inte mina misstag, börja
och
smått.
Och de står längst bak i boken. Så där har
börja med det kapitlet.
Börja med det kapitlet och sen jobba bakåt.
Exakt, så kan vi göra.
Jag avslutar ju varje podd med två frågor. Vad innebär pedagogik för dig?
Det är ju liksom, pedagogik är ju, tänker jag, massa, det är en hel verktygslåda av saker vi måste ta till för att varenda unge i klassrummet ska få den kunskap den förtjänar, tänker jag. Så pedagogik, det är, jag har ju blivit så talesperson för värdeskapande lärande, och jag tycker att det är ett jättebra sätt, men det är ju inte det enda sättet. Det finns massa, så att använd din liksom, pedagogik för mig är att använda sin verktygslåda för att nå fram till varenda, alltså knorka sig fram till varenda elev och hitta vägen till den elevens kunnande och kunskap.
Och vad innebär ledarskap?
Nu, det har vi pratat lite om ju. För ledarskap för mig är ju att man är en person som är lyhörd och ödmjuk. Alltså det är ju ett fantastiskt att få den ynnesten att få vara ledare för ett gäng elever, barn eller ungdomar. Det är en ynnest som man ska vara ödmjuk inför. Att man liksom förvaltar det väl. Att de ser upp till en som är ledare förhoppningsvis. Det är ju, det måste man vara jätteödmjuk inför. Så att man tar det på allvar liksom. Och sen tänker jag lyhördhet inför dem då som man ska leda. Så att man känner in dem hela tiden. Att vi är på ömsesidig respekt. Jag vill inte vara en auktoritär ledare som de sitter och skakar inför. Utan ömsesidig lyhördhet och respekt, ödmjukhet.
Jättefint.
Tack, eller hur? För att du var med. Ja, tack snälla för att jag fick vara med igen.
Ja, igen.